Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej och välkomna till Pappapodden med Nisse och Manne. Det är du som är Nisse, det är jag som är Manne. Det är en härlig torsdag med sådär värmebölja mitt på dagen och septemberartat immiga och kalla månader. Det är fint. Ja, men det luktar äpplen i villaområdena.
Men alltså, jag vet inte fan om jag, vi ska kanske inte uppehålla så mycket vid vädret. Hej förresten. Alltså, men jag tycker nog att den här kalla morgonen håller jag liksom inte riktigt med om. Jag var ute med Kajsa en sväng vid 8 och jag tyckte det var jävligt varmt.
Tyckte du? Igår var det 9 grader på morgonen fast det var 25 mitt på dagen. Det tycker jag kvalificerar sig som...
Men det var fan inte 9 grader när jag var ute nu med Kajsa. Men det här kan vi
jag kan inte garantera att just tiden när du är ute med Kajsa ska vara sådär kallt.
Nej, det var för att det slog mig när jag var ute att så här, helvete vad varmt det är. Och att det var... Att det är otroligt skönt med lite sån här härlig värme.
Men jag undrar vad som har hänt med mig. För att när vi flyttade till Mälarhöjden så blev jag så deppig på något vis. Eller nostalgisk på ett melankoliskt vis av dofterna. De här höstdofterna som är äpplen. Det luktade ju som det luktade hemma hos mig när jag var barn.
Just det.
Men nu tycker jag att det är mysigt och härligt. Det är också så att när för 4-5 år sedan då när vi flyttade dit och när jag började cykla och springa lite och insåg hur nära jag egentligen var Segeltorp, och Segeltorp leder ju bort till Stuvsta där jag växte upp.
Just det.
Då tyckte jag att det var typ lite sorgligt och jag undvek att röra mig ditåt. Men nu, sen började jag röra mig jättemycket ditåt och nu har jag inte något problem med det alls. Det är som att jag försonats med min barndom eller till och med... Ja, men känner lite typ längtan när jag tänker på det. Vad kan det bero på?
Ja, det vet inte jag. Alltså, men jag tänker generellt så kan man väl säga att det beror på att du börjar bli äldre och att när man är mer runt 30, då är det ju som att man fortfarande, man är det här som vi har pratat om tusen gånger i podden, att man lajvar vuxen, att det är så här, nu har man barn och man har något jobb och sådär, men allt känns lite på låtsas, så att det är fortfarande som att man har en fot i gymnasiet och typ alltså någon slags barndom.
Att man fortfarande befinner sig i en resa bort från ja. Barndomen.
Men nu tror jag att man, att både du och jag har hamnat i ett skede i livet när man verkligen är nu har man liksom landat någon annanstans. Nu är man inte längre på väg bort från barndomen, utan nu är man väl snarare då på väg in i ålderdomen, så att säga.
Just det.
Man står på någon slags gräns, i något gränsland där, och då tror jag att det kan bli något annat, att du, att man kan, för så kunde jag i alla fall uppleva att det var mer var så här att en längtan tillbaka till någonting. Jag längtar de stenar där barn jag lekt.
Ja, men det gjorde du. Du längtade efter att ligga på golvet och sånt där. Ja. Medan jag fick ångest att tänka på det.
Ja, mm. Och så är det väl inte riktigt, eller så är det ju inte längre överhuvudtaget. Att det är, nu är det ju andra saker som jag längtar efter, men jag längtar liksom inte bakåt på det sättet. Däremot så kan jag ju titta på det med att nu när du börjar prata om äpplen, så minns ju jag min skolväg hem från bussen när jag åkte från skolan, då precis när man svängde in då på, från den stora vägen där bussen gick till, på våran lilla Vegavägen, då var det ett sånt här päronträd från, på en hörntomt som stack ut över vägen, och där tog jag alltid ett päron på vägen hem, och det var ju precis för den här årstiden när man precis hade börjat skolan igen efter sommarlovet och var på väg hem sådär. Så att det, ja, det minns jag ju, men jag minns ju inte det längre som att jag skulle önska att jag var där igen, utan nu är det ju mer.
Nej, det är väl jättefriskt, för att, jag minns förut så längtade du efter två saker. Dels att, att din pappa skulle laga köttfärssås till dig, att det skulle vara fred och skulle ligga på golvet. Och sen så längtade du efter att barnen skulle vara utflugna. Just och du inte skulle träffa dem så ofta och du skulle sitta på restaurang med Li.
Just det, ja. Ja, men kort sagt kan man ju säga att jag längtade efter allting som inte var för handen
nu.
Vid det givna tillfället. Och det gör jag inte längre.
Nu längtar du efter att du käkar middag ikväll.
Ja, ja, middag och taj. Ikväll är det ju releasefest för min bok. Och
det, just det, just det.
Det är mer ett glas kava och en slice pizza. Men visst, middag. Det blir väl någon typ av mat, är det ju. Så det längtar jag ju efter. Men framförallt så längtar jag nu efter att diskutera det här med dig. Men har du någon teori kring varför det är så för dig då? Eller håller du med mig om den här analysen? För du blev ju mer
smärkt. Ja, men det är väl som en som ett en himlakropp som slungas iväg och sen så till slut så blir det liksom en inverterad resa, först ut och sen tillbaka.
Just det.
Och jag vill komma till tillbaka resan eller så kan det vara så att jag menar att det är så avskuret nu så att det är som en kuriositet hela min uppväxt, så, och det blir spännande för man betraktar sig utifrån, medan jag kanske, ja, men som du säger, att jag var samma person förut, och då blir det mer liksom smärtsamt på något vis.
Ja, jag tror att det är något sånt. Men jag tänkte, du berättade innan här att du hade läst den här krönikan av Andre Walden om tid. Så den, det här, och det är lite, tar ner lite här. Så jag tänkte vi kanske kan återkomma till det om en stund. Men först så skulle jag vilja komma med en glad nyhet. Då var det dags för veckans pappautblick. E-Type ska bli pappa.
Jag såg det är jätteroligt.
Ja.
Man förstod ju när man lyssnade på hans sommarprat att han har längtat mycket efter det och så.
Ja.
Och är redo.
Och det här är ju intressant, för att här har vi ju något
vi du ju kan pratat inte kalla mig en gammal pappa längre. Du kan bara inte.
Nej, göra det. Nej, det kan man inte göra. Men det här är ju intressant, för att här är ju en person som vi har ju haft tidigare, har vi haft sådana här Charlie Chaplin och Picasso och P.G. Gyllenhammar och sådana här som har blivit liksom pappor i 75-80 års åldern. Men det har ju varit liksom, de har ju haft massa barn sedan tidigare. Men det här är ju speciellt på så sätt att E-Type är ju en person som har pratat ganska mycket om att han vill ha barn och vill stadga sig länge. Men att man har tänkt att så här, det kommer nog inte hända riktigt för honom. För nu är han är 56 år nu.
Ja, men jag älskar ändå att du har gått och tänkt på det.
Ja, ja, men det var väl hans sommarprat. Och sen så har man ju hört intervjuer med honom i, om det var Martin Wiklin som gjorde någon söndagsintervju, eller om det var, alltså det har varit väldigt mycket om det här. Och då är det ju kul att han faktiskt får bli pappa. Men det är ju speciellt apropå det här med att män kan bli, att vi kan bli pappor, att det är aldrig liksom för sent för oss. Jag menar, en 56-årig kvinna, det hade ju faktiskt, alltså rent generellt hade ju inte gått. Om man inte hade liksom använt sig av...
Ja, fast det går ju om man sparar ägg som många gör nu. Och Sara har ju en kollega som fick barn nu som 52-åring.
Ja.
Så det är inte helt kört.
Men 56 är fan ovanligt alltså.
Ja, ja, men det behöver inte vara det. Alltså, för det är väl inte så stor skillnad mellan 52 och 56.
Jo, om men det jag så tror att det... fan att det är det. Alltså, det är ju någonstans här som det börjar bli liksom, helt plötsligt så börjar det bli lite stor skillnad. Att det är skillnad att vara liksom 50 än att vara nära 60.
Ja, men alltså, det handlar väl, ja, nu är jag inte någon expert på det här, men det handlar väl bara om att kroppen ska vara tillräckligt stark för att klara graviditeten när det är så att det är ett sparat ägg som man håller på med.
Ja.
För alla de här som får barn efter 50, det är ju sparade ägg sen innan.
Ja.
Och ja, man kan väl vara väl så stark när man är 56 som ja, 52, eller?
Men man kan säga så här, E-Type har inte behövt spara några spermier i en burk. Det har liksom gått väldigt enkelt. Nej. För honom att bli liksom ett vanligt klassiskt, nu var inte jag med hos, vad heter hon, Melinda Jacobs. Jag hade ju ingen aning om vem det var, men du upplyste mig om att hon är den här fosterhemsmamman till den här flickan som dog i
Lilla hjärtat.
Jag har liksom, för jag har inte fattat Melinda Jacobs. Jag trodde det var någon sån här Mello-artist. Vad heter hon? Cornelia Jacobs, eller vad heter hon?
Ja, nej, men alltså, man tror nästan det, eftersom hon heter som hon heter och har liksom rosa hår och är jättesnygg, så känns hon ju mer som en artist.
Just det.
Verkligen.
Men det är
hon
också...
är skötare, familjehemsmamma, författare och opinionsbildare för utsatta barns rättigheter, och hon är född 84.
Men det är så himla speciell. Jag bara tänker, jag har ju ingen aning om hur liksom hennes liv har varit tidigare. Jag vet ju ingenting om henne. Jag blev fascinerad när du berättade det här, så jag var ju tvungen att gå in då och läsa lite om henne. Och det första jag hittade var en artikel från din gamla blaska, Nyheter 24.
Mm.
Där det liksom är att hon, och alltså hon var fosterhemsmamma, familjehemsmamma, och sen så var det hemska som hände med det här lilla hjärtat. Och den storyn, om jag minns rätt, var att de hade ett fosterbarn som då kallades för Lilla Hjärtat, för att hennes föräldrar var missbrukare. Men sen så blev det något att de här missbrukande föräldrarna fick vårdnaden, så att Lilla Hjärtat var hemma hos dem och då blev vanskött så att hon dog. Det är en helt vidrig historia.
Ja, mot den här Melindas då liksom kraftiga avrådan.
Just det. Och sen så det hände. Och det minns ju jag, den historien, för det var ju väldigt uppmärksammat. Men jag minns ju liksom inte henne, utan jag fokuserade mer på Lilla Hjärtat grejen. Mm. Alltså jag kommer inte ihåg henne.
Men sen har jag kan säga det om Lilla Hjärtat också. Det var speciellt att hon kom ju till Melinda då redan när hon var bara några veckor gammal.
Ja.
Och sen 3 år gammal fick hon komma tillbaka till sina biologiska föräldrar och dog efter 10 månader med massa droger i blodet och sådär.
Det är ju en helt, alltså, sanslöst vidrig historia ju. Mm. Men sen så, ja, då tittar jag på den här Melinda Jacobs. För då är ju hon, utan min vetskap, sen, eller så var hon känd innan, det vet inte jag. Men sen blivit liksom en sån här regelrätt gamla tiders liksom kändis. Alltså man tänker sig de här som går på premiärer, alltså den typen av kändis. Och så,
som Alice Timander.
Ja, men lite Alice Timander. Alltså inga jämförelser övrigt då, för jag vet ju inte vad liksom, jag vet ju ingenting om henne sådär. Men om man tittar utifrån sådär. Och så har hon då träffat E-Type för att, jag vet inte om det är det man gör liksom. Alltså jag är ju, tangerar ju den där världen lite grann. Du och jag går ju på olika events och sådär, båda två, men vi går ju sällan på de här. Det här är ju en annan typ av grejer. Alltså när man går på de här gala premiärer och det är liksom mer sådana där, alltså lite mer gamla tider, så här veckopress. När man tittar det hemt i veckan, när det är så här, alla var där och så är det typ vad heter det,
ja, Jakob Dahlin
och Christer Lindarw och sådana som står, och så är det Mikael Bindefeld som står och öppnar upp dörrarna, och det är liksom någon kaffeopera grej typ. Alltså förstår du vilka jag menar?
Mm, verkligen.
Och då har ju de då träffats på något sätt, antar jag, i de där svängen. För E-Type är ju verkligen en gamla tiders kändis. Och sen så läser jag då i den här artikeln att de i maj, de hade väl träffats någon gång, det är oklart. Men sen i maj så fyllde hon år. Och det här är roligt, för det här är då en person då som då har varit fosterhemsmamma. Och sen så fyller hon år i maj, och då har E-Type fixat en födelsedagsfest till henne. Och då är det liksom, när jag tittar på den här bilden, så är det de som är på den här festen. Det är alltså Ulf Kristersson. De sitter vid ett bord i någon liten, alltså på någon liten båt. Väldigt intim, ser ut som en intim middag liksom. Med gott vin och lite charkuterier och sådär. Och det är tennglas som de dricker i. Så det känns ju lite E-type-esk på något sätt.
Ja.
Ja. Och så är det Ulf Kristersson med sin fru, vad heter hon då? Gunilla eller någonting. Och sen så är det också några som jag inte känner till. Det är tre personer som jag inte känner igen. Och sen så är det också Ernst Billgren.
Jävla märket gäng alltså.
Ja, men det är ju jävligt spännande hela den resan att man liksom, jag tänker så här, om jag skulle göra motsvarande grej då skulle jag, för vi brukar ju ses på min födelsedag ju, du, jag och sen så några andra av mina närmsta kompisar och så här, sitta och käka en middag, alltså lite så här som på den här bilden, lite intimt så där, mina närmsta vänner. Men då skulle det vara som att jag då helt plötsligt skulle sitta med Dr. Alban, Thomas Brolin och kanske Thomas Bodström.
Men förlåt, jag missade, vems födelsedag var det som firades här?
Det var Melindas.
Ja, det var Melindas.
Ja, han hade överraskat henne med en middag på en teammiddag på en båt.
Okej, ja, det är faktiskt helt otroligt. Alltså för jag tänker att Melinda kan ju såklart inte lastas för någonting. Alltså hon skrev ju en bok.
Ja, ja, nej.
Hon blev ju liksom känd. Men att så snabbt, för det, hennes bok kom väl 2021 eller någonting. Det här tragiska med lilla hjärtat hände, ja, 2020. Så att så snabbt, ja, men alltså man måste få någon slags liksom växtverk. Att,
ja,
att du, det skulle kännas konstigt för dig och mig nu om vi gör någonting jätteuppmärksamt att börja hänga med Ulf Kristersson med fru och Thomas Brolin så snart liksom.
Ja, men det är
alltså redan så, nästa födelsedag så ska de komma dit.
Men det är ju också som att om jag skulle ha min releasefest ikväll och det bara skulle vara typ sådana där. Om Dr. Alban skulle komma och bara, oj, stabil, jag alltid älskat
Patrik
dig.
Patrik Ekwall skulle komma.
Patrik Ekwall, ja. Och ja, alltså liksom, det skulle vara, ja, det skulle vara lite speciellt på något sätt.
Alltså det som är spännande här, om vi ska se, man tänker ju att, eller tänkte jag, att det är stor åldersskillnad då mellan Melinda och E-Type, och att hon kanske behövde liksom gilla honom extra mycket för att det skulle bli någonting, men så är det inte, utan hon har alltid hållit sig exakt samma åldersspann.
Mm.
Hennes första man Anders Hildeskog är född, född 67 som E-Type.
Mm.
Han är 55 år. Och hennes andra man, Lasse Lundberg Jacobs, är i och för sig ett år yngre. Han är född 68, 54 år gammal.
Mm.
Och båda dessa är dessutom artister.
Ja. Ja, men då kanske hon har rört sig. Det kanske är så här att du och jag eller alltså är helt obildade.
Så bara kan det verkligen vara.
Att, ja, hon
så
har kan varit det vara, att Ulf Kristersson och Ernst Billgren tillhörde liksom kanske hennes närmsta vänkrets redan innan.
Ja. Alltså, ja, hennes första man Anders Hildeskog har gjort låten Blå blå ögon, Finns ingen som du, Om hon bara visste, Jag vill vara den du älskar, alltså dansband. Och jag tror den här andra mannen, Lasse Lundberg Jacobs, är också en dansbandssnubbe.
Okej.
Trummis och sånger i bandet Blender. Alltså det här är ju så spännande.
Men då kan det ju vara så faktiskt att hon är en person som har rört sig i de här kretsarna redan sedan tidigare, och att vi, att det har inte dykt upp på våran horisont bara för att vi känner inte till så mycket om det. Men sen så,
nej, men låter det sannolikt att bandet Blender hänger med Ulf Kristersson dock?
Ja, jag har ingen aning. Alltså, jag visste inte ens att Ernst Billgren och Ulf Kristersson hängde.
Nej, det visste inte heller. Jag har en till på utblickstemat. Innan vi går vidare från it, jag ska säga att det som du säger, det är väldigt spännande att han är första gångs pappa. Man kanske vill snacka med honom. En annan sån där spännande som i och för sig var betydligt yngre, det var ju Edvard Blom, som väl var en bit över 40 när han satte igång och ändå levde ett ganska hårt liv med all mat och dryck och sådär, och fick inom kort tid 3 barn med sin ännu äldre hustru. Så det var snyggt. Men på utblickstemat så skulle jag vilja nämna, jag tror vi nämnde förra veckan årets mamma och årets pappa, de här som åkte åkattraktionen Insane och lämnade sin ettåring i
just
vagn.
Det. Just det.
Jag har en till kandidat till årets mamma. Jag läste en boken Incel. Du har talat om den, va? Stefan Krakowski, ja, psykiatrikerns incelbok. Och då har han träffat en kvinnlig incel. Det är väl ganska liksom fel att kalla den en incel, för att i slutet av boken träffas de igen, och då har hon legat jättemycket, utan hon har mer svårt att hitta någon som vill tycka om henne och krama henne och älska henne. Men hon berättade om sin uppväxt. Och då berättar hon att mamman var och varannan kväll sa till den här tjejen när hon var alltså liten att nu ska jag gå ut och dränka mig i ån.
Uh-huh.
Och flickan skrek på mamman att hon inte skulle gå och dränka sig i ån. Och försökte hålla fast sin mamma som bände loss dem på barnfingrarna och sen låste ytterdörren utifrån.
Varje kväll? Så,
nej, var och varannan kväll. Uh-huh. Men hon gick på det varje gång för mamman var så pass desperat. Så det var några timmar då när flickan var ensam och fick fruktansvärda bilder för sig i huvudet liksom. Och sen så kom mamma tillbaka då.
Och hon blev en incel då?
Hon blev en incel.
Vill du höra det här med kaffe?
Ja, gärna. Men det kanske mest skrämmande var att hon har nu en nära kontakt med sin mamma liksom. Hon älskar sin mamma trots allt hon har utsatt henne för.
Fast det är väl inte jätteskrämmande om det är så att de har liksom blivit vänner alltså, och så här, att de på något sätt har...
Nej, det känns mer som, du vet, när man hittar en herrelös hund som man sparkar på och ger mat om vartannat, att den kommer fortsätta vara lojal med en. Men hon, den här mamman är också en kandidat i årets mamma tillsammans med den här som lämnade barnet vid insane. Vi får se, det blir spännande på mammagalan vem som vinner.
Men hörru du, apropå incels, kvinnliga incels, så skrev ju Amanda Romare om incels att hon var en incel.
Mm, det har inte jag läst. Vem är hon?
Amanda Romare. Mm. Det är hon som har skrivit den här Malmö består av killar som inte vill ligga med mig typ. Halva Malmö består av killar som dumpat mig.
Ja, så den boken var någon slags fantasi om att hon skulle vilja...
Nej, halva Malmö består av killar som dumpat mig. Alltså hon, ja. Hon i den boken så beskriver hon ju hur dåligt det går för henne.
Just med det, att nu hittar jag här. Debutanten Amanda Romare ger röst åt incel-tjejerna.
Ja. Och det är ju ganska intressant också att det faktiskt finns då tjejer som upplever det här.
Ja, men det är ju väldigt omtalat i... Alltså, begreppet incel kom... Det var ju en kvinna som startade... Den första forumstarten om det fenomenet var en kvinna.
Mm.
Men nu på alla incel-forum så underkänns ju kvinnliga incels som några som liksom är kräsna och skulle kunna få ligga om de bara ville.
Just det.
Alltså, om man har den... manliga incels menar ju att alltså man kan ju inte, om man ska räkna sig som en incel så ska man dels inte ha några sexuella erfarenheter och dels nekas sex, inte liksom sex tillsammans med ömhet och närhet och kärlek, utan man ska inte kunna få sex eller hångel.
Ja, just det.
Men det är spännande.
Ja, nej, men det är, jag låter lite förvirrad här nu för att jag ville liksom, när du pratade om det här var ju helt oförberett, så då började jag bara säga, vad var det hon skrev egentligen? Jo, men det är ju att hon hade läst den här 12 livsregler av Jordan B. Peterson.
Mm.
Och det var därför som hon hade dragit slutsatsen så här, är jag en incel? Alltså efter att ha läst hans bok typ. Men sen alltså, är det roligt för att det...
Inte då liksom romanjaget, utan hon, kvinnan själv.
Nej, hon har skrivit en krönika i Svenska Dagbladet. Mm. Där, eller en krönika, hon har skrivit, ja, hon har en betraktelse över Jordan B. Petersons bok.
Mm.
Ja, men det här kändes ju... Det här var inte alls lika spännande som det här snacket om E-Type, tyckte jag. Så att jag tänker att vi går vidare.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm. Ska vi ta upp det här andra Valdev-tråden eller? Känner du dig redo för det eller vill du höra någonting om
det? Ja, verkligen. Alltså, men det är bara, jag var så glad att han sammanställde. Andra Valdevs krönika handlade om att... vad handlade den om egentligen? Det handlade om att räkna... Jag minns inte vad han kallade
det. Jo, men han satte ju liksom allt i perspektiv genom att man skulle räkna bakåt från när man föddes lika gammal som man var. Så att om jag då är född 1980 och är 42 år, då ska jag räkna bakåt och då hamnar jag på 1938. Alltså året innan andra världskriget börjar. Och att det här
det är jävligt spännande. Alltså ja. 1980 så var det lika långt avstånd till 38 som till 2022.
Och jag läste ju faktiskt i om det här också i... om skolan. Alltså att det var någon som, det här är också, kommer till mig nu, som liksom bara, jag bara associerar, alltså om att de lärare som undervisar barn nu, att det finns ju, vi säger så här, att ett barn har en lärare nu som går i ettan, som är i 60-årsåldern. Och så när den sen blir liksom 25 och blir färdig lärare, då liksom blir det, då har den personen haft en lärare som var 65 års åldern, och så helt plötsligt så är man framme vid så här 2066 typ, fast man är liksom fortfarande på 1900-talet i utbildning och sådär. Det var, alltså det är ju intressant med tid och generationer i största allmänhet.
Ja, för mig är det 1945. Nej, 44 är ju mitt år då.
Just det.
83, 44, 20, 22. Och någonting som jag ofta tänker på, det är, alltså jag vet inte, ett årtal, det här är väl helt obegripligt för mina föräldrar förstås, men för mig låter ju 1968 som så jävla avlägset.
Mm.
Men det är alltså 15 år innan jag föddes.
Just det.
Så att om man ska ta då 1983, 1968, då blir det 1998, va?
Alltså om du ska ta 15 år från 1983 framåt så att säga.
Exakt.
Ja, då blir det 98. Mm.
Ja, och sen i förhållande till 2022 så är det 2027.
Mm.
Eller jag menar 2007. Mm. Så att för Adrian så är det 2007 är hans 1968, det här är extremt avlägset. Man säger att mina föräldrar kommer att ha svårt att förstå att 1968 är så himla avlägset, så blir 2007 motsvarigheten för mig då.
Just det.
Att det blir svårt när Adrian pratar om liksom Summer of Love 2007, hur avlägset det är.
Var det Summer of Love 2007? Jag minns mest att det var väldigt preppy om man hängde i vita rummet på Spy Bar typ.
Ja, min främsta vita baren sommar var väl 2006, ja. Men 2007 absolut, det var väl Andres Loccos preppy sommar.
Ja, men det var ju där 2006-2007, alltså det kanske är att 2007 var liksom, Andres Loccos skulle vi kanske garva åt och stå och bara, nej men då var jag inne på japansk
nej, han körde väldigt mycket Polar Ralph Lauren då sådär.
Jo, men jag menar just att det var 2006 är ju faktiskt det året som det var liksom peak preppy skulle jag säga.
Ja,
men jag tror att 2007, det blir svårt och då för Adrian när du ska prata om 1900, jag tror att i ditt fall då så skulle väl, du säger ju inte 1967 utan du säger 68, så då kanske vi får ta 2006, sommaren 2006, preppy sommaren 2006 får väl bli liksom motsvarigheten till ditt 68. Vi kan ju liksom inte tvinga in 2007 i resonemanget bara för att det är exakt samma år, utan vi får ta något, som, något annat viktigt år.
2006 är ju speciellt också för att det är då Sara och jag blev ihop.
Ja, det är ju påverkade kanske inte, alltså det är jätteviktigt i ditt liv, men jag tror inte det påverkade liksom samhället lika omstörtande som just preppy sommaren 2006 gjorde.
2006, Andres Locco, bästklädda man, café. Jag är en varumärkeslav. Ingen mixar amerikansk preppy mode och brittisk modslook med mer pondus än journalisten, författaren och chillingmannen Andres Locco.
Nej.
Citat, jag är varumärkeslav men en oerhört petig sådan. Det är ytterst få märken och designer som jag ens kan överväga och klä mig. Och han har en jättemärklig preppy look här med en skjorta med klubbkrage och något stort emblem på. Och sen en klubbslips. Kläder som jag tror han skulle tycka var otänkbara att ha idag. Ja, fan, det känns faktiskt länge sedan. Hela resonemanget föll när jag såg den här bilden på Anders Locko, som känns som att den var 100 år sedan.
Jo, men det som jag menar är ju att... att du får ta 2006, för att det var ju 2006 då han hade ju de här kläderna på sig, så att säga.
Ja, ja, verkligen. Ja, men det är jag med på. Alltså, jag tror inte jag har någonting begått att säga om det, bara att det var ett otroligt effektivt, alltså en billig drog att tänka på det sättet.
Men ska vi inte bara sno på... hans, alltså, liksom hans krönika lite grann och bara liksom, eftersom han är en geni så kan ju vi bara använda oss lite av den. För att det som han skrev då, han skriver så här: jag är skriven en stund 16 896 dagar gammal. Jag är född 14 maj 1976. Och hade jag levt åt andra hållet hade det varit söndag idag. Söndag 9 februari 1930. Den stora depressionen är på väg att sugas tillbaka in i det glada 20-talet. Det är 4 månader kvar till börskraschen i oktober 29, och Mahatma Gandhi har nyss vandrat 40 mil baklänges i protest mot den brittiska kolonialmaktens skatt på salt. Alla filmer är svartvita och ljudkvaliteten blir bara sämre. Om 3 år ska skådespelarna bli stumma. Och det han vill med det här är ju liksom att man sätter sitt liv i perspektiv. Och att saker och ting inte är så himla avlägset och långt bort som man kan tro. Jag lyssnade på precis på en intervju med Peter Englund i Vetenskapen historia, Vetenskapsradion historia, för han har skrivit en bok nu som utspelar sig i november 1942, där han har gjort precis som han gjorde med sin bok, vad heter den nu, om första världskriget, alltså att han följer, han skiter i liksom de stora slagen och liksom truppförflyttningar och sådana, utan han går bara på ögonvittnen, eller liksom han följer personer.
Lite som Åsne Seierstad gjorde i Irakkriget.
Exakt. Men då, så att då är det 4 veckor då i november 1942, för att det är då man säger liksom, det var ju vändpunkten i andra världskriget. Det var ju 3 stora, ja vad fan det nu är, alltså, i Stilla havet så förlorade japanerna och tyskarna förlorade i Nordafrika ett slag och Stalingrad förlorades slaget i Stalingrad där. Och alltså det ses som så här vändpunkter i kriget, och det är då Churchill håller sitt det här this is not the end, this is not the beginning of the end, but perhaps it's the end of the beginning. Ja, du vet, det klassiska talet. Och ja, då, men då så har han då under de här 4 veckorna då, med hjälp av idogt researcharbete och gått till källorna, följt då ett antal personer. Liksom, det är både liksom någon tysk soldat, och det är någon amerikansk hemmafru på Long Island, och det är ja, lite olika människor, och så får man följa liksom deras liv under de här 4 veckorna. Och det som är då intressant är ju hur de är mitt uppe i det här stora omvälvande skeendet i världen och i världskriget, men de är ju såklart helt ovetande om det. Och hans tes är ju liksom att man kan inte, när man läser om historia, så kan man inte börja bakifrån. Man kan inte gå från andra världskrigets slut och sen gå bakåt och se och tro att allting är en logisk följd som följer på varandra, utan man måste liksom gå mitt i skeendet. Och det är det han gör här då, för att de har ju inte en aning om att det är nu är den stora vändpunkten, utan det är ju någonting som kommer liksom efterhand. Och det var inte som att folk gick runt då och tänkte så här: oj vad skönt, nu har det vänt, nu har tyskarna börjat förlora, utan det var ju vidrigt, allting var ju bara vidrigt, 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 och det var den mörkaste tiden på väldigt många århundraden i världens historia. Och då kan man dra paralleller till dels våran tid då, om man tänker det som händer i Ukraina. Alltså så här sitter vi och det är valrörelse, och det är liksom man gnäller på el och man gnäller på bensin och sådär. Precis som det liksom den här kvinnan i Long Island i USA, som ju absolut inte har någonting med kriget att göra, men liksom är ju ändå såklart jättepåverkad av det på många sätt. Och vi vet ju inte nu vad som händer överhuvudtaget, liksom. Man har ju inte framför sig nu, alltså det kan ju vara att det här Ukraina, det kan ju vara en liten parentes i historien, eller så är det liksom shit, den här tiden, det här halvåret senaste som vi har levt är liksom så här, kommer sätta sin prägel på hela våra liv och på allt som händer därefter.
Adrian kommer för att förstå sin uppväxt sitta och läsa så här tegelstensböcker om Ukraina-kriget och putinismen.
Och så. Ja, och lyssna på, och historiker kommer att lyssna på pappapodden från våren 2022 för att förstå vad som gick, vad folk tänkte på under den här ödesmättade våren.
Och de kommer Melinda bara, Jacobs.
Ja, det kommer E-Type och ja, lite olika saker. Så att det där, sånt är ju väldigt spännande, och det är väl samma grej här, att man sätter i perspektiv och man tänker sig bakåt, att man liksom så här, att man då är den här personen som lever mitt i den här depressionen, eller vad det nu kan vara, mitt i det här kriget. Det, liksom, det förmänskligar Och för oss närmare, och kanske att vi kan få en förståelse för oss själva, att på ett sätt så kan det vara så här, man ligger på stranden och det är sommar samtidigt som det är krig någon annanstans, att man kan också se att så gjorde de även under andra världskriget. Alltså för att det går inte att hela tiden ta in allting som händer runt omkring oss, och det är liksom djupt mänskligt att man så här måste ju fortsätta leva sitt liv också, men man kan samtidigt hålla i vänsterhanden att man kan ha en liten förståelse för att bensinpriserna kanske går upp och det blir lite dyrare, ganska mycket dyrare med elpriserna, för att man lever i hyfsat mörka tider liksom, också.
Nej, och det är kanske så man ska använda det här Andre Waldensk räkneexempel, att helt enkelt komma liksom närmare historien och de människor som har levt före oss. Ett annat sånt knep är att det finns ju så jävla bra filmer, såna här gamla journalfilmer som är hastighetskorrigerade.
Just
och kolorerade så att
just
de ser ut som de kunde sett ut om det hade varit vettig inspelningsutrustning då. Mm. Och när folk pratar normalt och inte går styltigt så ser man ju att det är liksom du och jag som går omkring på kajerna liksom.
Ja.
Det är så jävla lite skillnad. Folk höll på med i princip samma grej och kände samma känslor.
Det är, alltså man kan ju, jag kan, ska se om jag nu, återigen är det ju någonting som kommer här i min, i stunden här, men jag skulle vilja tipsa om, för det är ju en speciell svensk snubbe som är otrolig på att göra det här. Han har som sin uppgift att hålla på att göra just det här med gamla filmer. Det är någon datateknik man använder, det finns någon ny sån här AI-teknik, jag läste om det där, som gör att man kan på ett mycket enklare sätt både kolorera men också göra rörelserna mer verklighetstrogna. Det är ju det mycket, det var Peter Jackson använde sig jättemycket av det när han gjorde de här filmerna om var det första eller andra världskriget? Det var första världskriget, va? They Killed Our Young eller vad den heter, ja. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men det är jävligt häftigt att se dem. Nu kommer jag, hittar jag inte det.
Det finns, den bästa, kanske mest kända, det är ju Snow Battle, som är filmad av Lumière Brothers 1897. Lumière-bröderna.
Nu hittar jag det.
Som jag pratade.
Är du, Color by Carl. Det kan ni söka på YouTube. Color by Carl, det är skithäftigt. Alltså titta på...
Men det finns massa så här stadsvandringar, typ New York 1911 och sånt där. Otroligt kul att kolla på.
Så att, här sitter jag nu och kollar på Stockholm 1913. De går i jag tror att det kan det vara Kungsgården. Nej, jag vet fan var det är någonstans. Men det är sjukt häftigt i alla fall. Color by Carl. Kolla in det och få lite perspektiv på livet. Jag fan, nu måste jag ändå prata om det här. Alltså, jag tänkte vi prata lite om vikten av att kompromissa relationer.
Varför vill du inte prata om det?
Nej, men jag är så trött på mig själv liksom. Men jag måste väl. Alltså, jag kan inte fly mig själv. Jag hade tänkt att jag skulle utgå ifrån, jag läste en artikel i Aftonbladet, för jag har av olika anledningar nu fått ett pluskonto. Det handlar om att AIKs matcher i Europa kvalet sänds av Aftonbladet Plus. Så då har Li tecknat ett konto, vilket är märkligt för att det är jag och mannen som tittar, men det är Li som har tecknat kontot i alla fall på Aftonbladet Plus, och det har gjort att jag har fått tillgång till det digra arkivet. Och då läste jag en artikel, en intervju med Dominika Persinski. Du känner till att de skilde sig i somras, hon och
ja, det var ju lite tvåstegsraket, för att de skickade väl in papprena och det var inte riktigt tänkt att det skulle nå pressen, och då sa hon ju först att hon, att det var överilat, att de inte alls skulle skilja sig, att hon hade varit lack för att han typ läste tidningen istället för att kolla på henne någon gång.
Just det.
Kommer du ihåg det?
Ja, verkligen. Och det som har hänt, det som hände, jag har ju nu läst den här artikeln. Det som hände var att de började bråka för att det är ju ett ganska prekärt liksom ekonomiskt läge nu, som vi precis var inne på, med hur liksom fluktuationer på börsen och annat. Så att, och det här, Anders Borg är ju Anders Borg liksom, så att han har varit otroligt intresserad av det här och uppslukad av det och suttit liksom och bara läst makroekonomiska artiklar. Och det här har Dominika liksom till slut så bara, det här håller inte längre. Du ger mig för lite uppmärksamhet och för mycket uppmärksamhet åt makroekonomiska artiklar. Och det har slutat med att hon skrev ut, eller det, hon gick in på internet och hon blev så förvånad att det var så enkelt att skilja sig. För det, när man inte har barn och allt sånt annat så är det ingen betänketid, utan det var bara bank-ID hit och dit. Och sen så bara tjoff, och så var de skilda. Det gick liksom på en kväll. Och sen så dagen efter då så ångrar de sig, så att säga. Så att de är ju fortfarande ihop, och de lever ihop, men de är nu lever som skilda, och de ska ju liksom inte gifta sig igen inom en närmsta framtid.
Jaha, så de är ett par alltså?
Ja, de lever ihop och okay. Det är inga konstigheter, de är lyckliga. Och då tänkte jag att så här, men grejen var att de har då kommit fram till en kompromiss. Alltså han får liksom visst läsa makroekonomiska artiklar, men han måste också ägna tid åt Dominika. Alltså det, man måste mötas. Och det var det jag ville prata om, att alltså vikten i en relation av att
och varför blir du trött på dig själv då?
Men för att jag är så dålig på att leva efter det. För då hade jag tänkt att jag skulle vara smart och kanske så här komma på, för att vi var i parterapi i måndag, så vi pratade om just de här grejerna. Och vi pratade om att så här, när vi mår som bäst tillsammans, och vad gör vi när vi mår som bäst, och så här, och hur ska vi göra för att liksom uppnå de här situationerna när vi känner att vi vibbar och när vi har liksom innerliga samtal och sådär, och att det är på olika sätt. Och sen så är det också en insikt jag fick då, att äktenskapet består av en massa små saker. Att man kan tänka att så här, ja men plocka undan disken eller så här, olika sådana här skitgrejer är liksom floden som äktenskapet till slut bildar. Att det går, alltså ofta så tänker jag att man pratar om äktenskap som så här, den här stora grejen, att det ska vara den här livskamrat och att man ska vara där för varandra, och det liksom är, det är någonting som känns fel, det är någonting som skaver, när det kan vara så enkelt att det kanske bara består av en massa små skitsaker som man måste liksom ta tag i för att helheten ska kännas fin. Och då tänkte jag så här, det här vill jag prata om i podden, och det här blir ju intressant för alla att höra och sådär, att jag har kommit till den här insikten. Men sen är det att jag är så jävla dålig på det själv i stunden. För att igår, och det är därför jag blev lite trött på att jag liksom i teorin kommer på olika saker, men sen så är jag så värdelös på det. Jag var igår på ett sånt här springevent som Hoka har på AVB. Och det var en tidig historia, eftersom jag ikväll då ska ha den här releasefesten för min bok. Så jag brukar ofta sitta kvar till typ 12:30, 1 på något av de här billigare ölhaken på Götgatan. Och det brukar alltid...
Och jävlar, på Hoka-eventen som är liksom på eftermiddagen, då blir du kvar till 12.
Ja, visst. Det brukar bli sena historier.
Ja.
Men då hade jag bestämt att det ska inte bli idag, utan nu ska jag gå hem i tid för att jag ska vara pigg. Och det gjorde jag också. Jag gick hem vid 8:30, så gick jag därifrån. Det var inga konstigheter. Jag drack bara 2 stycken, och jag tog inte de här. De har ju alltid jättestarka såna här IPA med, du vet, 6,2%. Men jag tog den liksom den lite enklare vanliga såna här Brooklyn Lager med en mer 5 volymprocent alkohol. Och jag tog bara 2 såna här 33 centiliters, och jag var liksom lugn och städad och allt var trevligt. Jag var liksom inte påverkad överhuvudtaget, utan jag kom hem och bara, nu ska jag gå och lägga mig, och det och sådär, det är inga konstigheter. Men då när jag kom hem så var det Manne hade liksom inte somnat, utan han, och han behöver ju fortfarande liksom, han behöver insomningshjälp, speciellt på vardagar. Alltså han behöver alltså någon slags pappa eller mamma tyngdtäcke motsvarande, att man sitter där inne lite grann för att han ska varva ner. Han kan vara liksom så upp i varv, så att man brukar sitta, jag brukar sitta och läsa och ha liksom ett ben på hans ben tills han liksom man känner att andningen blir lugn och han slutar att skaka typ.
Det kan också vara att han blir strypt, låter det som då, eller att han inte får syre. Antingen har somnat eller så dog han av syrebrist.
Ja, men än så länge så har han liksom vaknat dagen efter att gått skolan. Men så att då, och då hade jag, såg jag att Li hade smsat att jag skulle gå ut med Kajsa också, för hon inte kissat. Så att då kom jag hem och jag var ganska svettig då. Och man är ju alltid, eller jag i alla fall, det, när man har sprungit, och det var ett sånt här intervallpass som gick mycket bättre än vad jag trodde. För jag trodde jag var i skitdålig form, för jag gjorde ett dåligt lopp i helgen och sådär. Men jag bara flög fram och det var liksom, kändes skitbra. Men man är ju lite så adrenalin påfylld när man har sprungit liksom lite tuffa intervaller på kvällen. Så där, sent, eller jag blir det.
Mm.
Så då satt jag där och då var han ganska krånglig och liksom, det tog lång tid. Han är ofta så här att han ville börja prata om saker. Och det är, jag tycker att det är så jobbigt för att jag vill ju prata med honom och mötas och det är så mysigt med de här samtalen. Men samtidigt är det så här, ja, fast nu, bara, nu går det runt och du bara pratar och pratar och pratar och du måste sova. Så att det blir liksom, det blir lite ångest i mig för att det är så här, samtidigt vill jag vara en fin och närvarande pappa som lyssnar på hans olika problem som dyker upp. Men jag vill också så här, ja, fast lösningen på de här problemen som du pratar om nu, det är att du somnar så kommer det kännas mycket bättre imorgon. Så jag slits mellan de där två olika grejerna. Och sen så då så mässade jag Li när jag låg där och bara, fan det drar ut på tiden här, skulle du kunna gå ut med Kajsa? Fick inget svar. Jag förstod att hon hade somnat som en sten in hos Jojo. Så att då till slut efter många moment så somnar Manne och jag då ser fram emot att gå ut med, eller jag ser fram emot att gå och lägga mig, nej jag ser fram emot, jag vill gå och lägga mig men jag bara, jag måste gå ut och kissa med Kajsa och hon tar också så här lite mer tid på sig än vad jag hoppas, du vet allting bara, hon kissar så jag får komma in någon gång och sen så bara när jag kommer in så bara, fan jag måste duscha för jag tänker så här, ska jag gå och lägga mig svettig, så bara, det går inte, jag kan inte, jag måste duscha av mig och så bara okej, duschar jag och sen så bara, åh nu vill jag gå och lägga mig och läsa och då blir jag arg för att min jävla pocketbook har liksom fått någon smäll och jag har inte hunnit laga den eller lämna in den så att jag kan inte läsa, så att då bara okej, men jag lägger mig i alla fall och kollar på något gammalt avsnitt av The Office amerikanska, för jag börjat titta på den från säsong 1, jag har liksom aldrig följt den. Ganska bra, kan jag rekommendera det, som en liten stickspår. Men då märker jag att Li har då vaknat upp och gått och lagt sig inne i sovrummet. Och det här får liksom till följd att jag vet att nu kommer hon bli galen om jag lägger mig och tänder någonting. Och jag har liksom ingen annans säng att komma till. Men så att då är det som att shit hits the fan och jag bara, alltså det har liksom byggts upp så mycket då, så att då får jag liksom ett utbrott på att jag det absurda i att jag inte kan gå och lägga mig i min säng och liksom få titta lite på min mobil eller läsa en bok.
Jag fattar inte vad som hade byggts upp, att du tyckte att du hade anpassat dig så mycket.
Vadå, du tyckte att hela den här historien som jag berättade precis om min kväll här, att jag, allt det här som jag var tvungen att göra, du tyckte inte att det jag hade inte illustrerat det tillräckligt.
Nej, okay. jag fattade inte att jag gick och byggde upp en ilska bara.
Okej. Okay. Nej, ja, det säger
nej, det lät mer som att du redogjorde för olika saker som hände bara. Okay,
ja,
sorry.
Det var massa frustration. Jag ville ju bara, komma hem, duscha av mig och gå och lägga mig. Men sen så var det bara massa olika hinder på vägen hela tiden som hindrade mig från att komma till sängen.
Mm.
Ja, och då hade jag ju sett fram emot att äntligen få lägga mig ner och kolla på den här jävla serien. Men då var jag också lite sur för att jag inte kunde läsa. Det var ju det som var grejen.
Mm.
Ja, och så då får jag det här utbrottet som ju lite kvävt för att jag kan inte skrika för mycket eftersom det är natt eller kväll och sådär, och barn sover. Och så säger Li, men du kan väl gå och lägga dig på soffan? Men då blir det liksom, och det är väl här själva ångesten då, eller det här med vikten av att kompromissa i en relation kommer in då, för att jag tycker, alltså jag liksom förfäktar den här principiella åsikten att jag tycker att man måste få lägga sig i sin säng, och alltså man kan inte bli hänvisad till en soffa bara för att man inte vill släcka direkt när man går och lägger sig. Och sen så går jag och duschar för jag har inte gjort det nu. Och så när jag kommer upp då är sängen tom och jag har förstått att Li gått in och lagt sig hos Jojo, vilket jag vet är värdelöst för henne, för att då får hon ligga väldigt trångt och det blir vidrigt på alla sätt och vis. Och sen har skrivit ett långt sms om hur sjuk i huvudet och dum i huvudet jag är. Och jag vet inte vad jag ska göra. Så att jag jag lägger mig och kollar på The Office i alla fall. Och sen så somnar jag och så vaknar jag i morse. Och vi har en morgon. Jag och Li är väl liksom kanske inte de såtaste vänner, men det är ändå okej. Hon har skickat något sms om, vi har liksom, det är väl så vi kommunicerar lite grann via sms.
Ja, men inte såta vänner sig, men hur reagerar du på smset som hon skriver? Är det så här, oj förlåt, jag var dum i huvudet? Eller så här, jag tycker fortfarande lite grann.
Ja, men det är ju en blandning av förlåt, jag är dum i huvudet, men jag tycker fortfarande att jag har en poäng. Men samtidigt är det ju så här, jag har ju inget case. Och det är det jag menar med att vikten av kompromissen i relation. Kompromissen här är ju så här, ja, om vi nu är så här att Li vill sova för att hon har somnat och hon går och lägger sig, alltså då får väl, om jag då vill titta på någonting, så är det väl inte för mycket begärt att jag lägger mig på soffan och kollar på ett avsnitt och sen går och lägger mig.
Nej.
Det är ju inte jättekonstigt, alltså det är inte Och det är också en, det är därför jag blir så förbannad, för att jag i teorin då har hållit på och tänkt på det här med vikten av kompromissa, men sen när jag väl ställs inför liksom fullbordat faktum att nu ska det kompromissas, då är jag i så affekt så att jag kan liksom inte se det, utan då reagerar jag på impuls och sen så blir jag arg och så ja, och sen så liksom så har jag satt ytterligare liksom ett förgiftat, en förgiftad kniv i våran relation.
Mycket var svårt att se vad som är kompromissen i, alltså det beror ju lite på vad man har för ingångsvärde. För du kan ju känna så här att jag skulle vilja stampa in här med en enmansorkester, dra en högljudd runk och sen så kolla på någonting på en projektor med liksom en schysst ljudlimpa under, ja, i sängen. Och så tycker hon att jag vill ha tyst, jag vill bara sova. Och så tycker du, ja, men en kompromiss skulle kunna vara att jag ligger och tittar på någonting på min telefon med lurar.
Ja, men nu är det inte, alltså, nu är ju inte det ett alternativ, utan det, alltså, min grej är ju att jag vill ligga, helst vill jag ligga och läsa då, men det går inte nu eftersom jag inte har fixat min bok.
Nej.
Och då vill jag då kolla lite på det här The Office-avsnittet. Och då blir ju kompromissen, alltså jag tycker ju själv att det är inte konstigt om jag lägger mig på soffan, och det är liksom inte, jag känner,
nej,
inte,
precis, för det är kanske så man måste, för att det här med olika ingångsvärden krånglar till det, så därför får man kanske se på konsekvenserna. Mm. Vad är konsekvensen att du inte kan gå in med en enmansorkester och titta på projektor med en fet ljudlimpa, utan behöver ligga i soffan istället? Och vad är konsekvensen av att att du ligger och tittar på någonting för henne, och om det då är liksom sömnlöshet eller att ligga i en trång säng med barn som sparkas, men konsekvensen för dig är att du får ligga i soffan, så kanske det är det man får kolla på.
Ja, och att, så här, att för mig, det är ju så här, nu när stridens hetta har lagt sig och liksom röken har skingrats och det är liksom solen har gått upp och det är en ny dag och så där, så känner ju inte jag så här, fan, att jag måste ligga på soffan och kolla på The Office på kvällen. Det är ju inte det som är problemet. Problemet är ju att jag var frustrerad och arg över massa andra saker i mitt liv den där kvällen. Och sen så går det ut över Li och går det ut över en sån här löjlig skitsak. Alltså att det liksom blir... och att det är ju, då kan man ju tänka, alltså, att en kompromiss är att jag slutar att få såna där konstiga utbrott.
Ja, men berätta lite närmare om det då. Vad sa du för någonting?
Nej, jag sa väl typ det jag sa nu. Att jag tycker att det är helt sjukt att jag inte kan lägga mig i min säng och på kvällen att och lägga... Alltså, du vet, det blev som en principiell diskussion. Men jag tror att det här är väl ganska vanligt, tänker jag, att man... alltså, som... I alla fall när man är jag, att det liksom är... Och det är generellt, så tror jag män lite grann är så också, att man börjar liksom förfäkta olika principer när man egentligen känner sig så här... Fan, jag är stressad och jag tyckte det blev en jobbig kväll och alltså, att kan du inte bara klappa lite på mig? Och sen så istället så blir det att man håller på och pratar om olika principer.
Och verkligen inte blir klappad.
Då får man ju ingen klapp överhuvudtaget. Mm. Eller man får en klapp, men den blir hård.
Mm.
Ja, men så att det som då från början var att jag ville liksom uppmana alla att tänk på det här med att äktenskapet består av en massa skitsaker, relationerna, och ta hand om skitsakerna så kanske helheten blir större. Och det vill jag fortfarande uppmana er till, men sen så kändes det som att det skorrade lite falskt efter just min liksom kväll och morgon. Att det, men då kan man också känna kanske så här, han är ju liksom värst experten på allt sånt. Alltså när man lyssnar, alltså, han är ju skitbra, och till och med han har problem med de här grejerna. Det kanske man känner sig lite styrt i det.
Ja, Anders Borg har ju varit min pappa-idol faktiskt. För att han berättade i någon intervju för länge sedan när han hade småbarn att, alltså, de bodde ju på landet någonstans, och han är väldigt sådär naturkär och naturintresserad. Mm. Så att de hade en grej på kvällen som en aktivitet, att han poppade popcorn.
Mm.
Och sen så satte han barnen i bilen och så åkte de på safari i närområdet.
Mm.
Och tittade efter spännande fåglar och djur och sådär. Så satt barnen i baksätet och käkade popcorn och tittade på djur. Det tyckte jag lät helt otroligt.
Tyckte du det eller tyckte pappa det?
Vadå pappa?
Du sa att pappa tyckte att han var din idol. Nej, han var... Nej. Din pappa idol.
Han var min pappa idol.
Ja, jag fattade som att det var din pappas idol.
Jaha, men nej, jag, det min, var min pappa kan du lämna helt ut ur. Ja. Nej, jag tyckte det lät som så fantastisk grej att göra med sina barn.
Ja, men där kan man ju säga att han verkar ju vara då han gör ju andra grejer som kanske inte är lika bra pappa.
Så är det väl nästan alltid. Alltså, man gör jättebra saker och dåliga saker, men de bra sakerna är väl fortfarande bra. Det var jättefint det där.
Ja. Ja, ja. Men hörru du, har du något smart att säga eller?
Ja, tack för idag. Mm. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej då.
Hej.
Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.